Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
När du ankommer till Transylvanien nickar lokalbefolkningen alltid bara igenkännande.
Jag antyder att jag ser ut som greve Dracula.
Ja, av Dracula finns väl ändå.
Ja, jag har faktiskt spelat Dracula också i den här barnserien Familjen Rysberg, Fredrik Granberg. Och då började jag, fick jag ligga i en kista och titta upp. Så att det var inte bara du som tyckte att jag hade likheten fan. Och det roliga var också att de gjorde ingenting med mig. Alltså i sminket, de tog på mig lite vit puder.
Och så... huggtänder ändå kväll.
Ja, okej, huggtänder ändå. Men frisyren samma och sen var det bara ut. Så att det var väldigt lite, det var kanske det minsta make-jobbet någonsin på någon som ska spela Dracula.
Ja, hur tolkar du det? Eller hur känns det?
Nej, men jag tycker det är en ganska snygg look. Den är liksom lite sval, den är lite så heroin-chick. Man är liksom...
lite blek, eller?
Ja, lite blek, man är smal, man är... nästan som en sån här nordanvind, en nordisk nordanvind, frisk.
Okej. Okay. Ja. Du lyssnar på säsongsavslutningen av Fördomspodden, som så ofta, för att inte säga alltid, med mig Emil Persson. Podcasten där jag kanaliserar hela svenska folkets fördomar om en känd svensk och sen låter den kända svensken höra sanningen. Dagens gäst är en person jag tycker mycket om, det kan jag säga, inte som att jag har något jävla krav på mig om att vara oberoende. Och han heter Messiah Hallberg. Han är 37 år och väl rätt mycket av en renodlad komiker. Och är man en renodlad komiker i Sverige så har man varit med i parlamentet och slängde i brunnen och dylikt, vilket Messiah mycket riktigt har. Radio och poddar finns också på CV. Han hade tidigare podden Freak Show med Jakob Ökvist och ledde fram till tidigare i år morgonshowen på Energy, som han skulle komma att lämna under visst rabalder. Istället leder han nu den nya podden The Daily Messiah, som utkommer varje dag. Han avslutade precis sin turné Scener ur ett äktenskap, och ett inspelat gig från den kommer man att kunna se på SVT i jul. Och han har precis lanserat sin nästa föreställning. Den heter Ett livsverk med humoristisk touch och går upp nästa höst. Biljetter till den finns på carlo.se/messiahhallberglive. Utöver detta är han gift och har 2 barn, men framförallt har han varit med i Let's Dance. Ibland när du står i 7-Eleven-kön för att hugga en takeaway-kaffe i faten brister du bara ut i skratt och tänker: Let's Dance, vad fan hände där?
Nej, jag kan ibland se Let's Dance när det går på tv och tänka: vad fan hände där? Mm. Men det tänkte jag å andra sidan innan jag var med i Let's Dance. Det tänkte jag precis när jag hade tackat ja till Let's Dance. Tänkte jag väldigt ofta när jag stod på dansgolvet och såg de här människorna som inte kunde få nog av att dansa. Mm. Vad fan hände här? Men sen, jag vet ju vad som hände. Jag blev lockad av att uppmärksamheten, att de hade frågat mig några gånger, jag tackat nej och sen så höll de på att tjata. Och sen så...
de frågar många människor då, det vet du.
Ja, jag vet att de frågar.
Det är ingen exklusiv skara.
Ja, fast lite exklusiv ändå är den ju ändå. Den är ändå mer så här, det är ändå liksom Camilla Läckbergs pojkvän och sånt där. Det är ändå den typen av celebriteter som får frågan. Så att, men jag skulle nog hävda att det är lite exklusivt.
Ja. Ja, jag vill ändå ha ett svar. Varför gjorde du detta?
Nej, men jag gjorde det för att det var 3 anledningar. Jag pratade om det i någon stand-up show. Att jag tackar ja till saker ibland när jag blir smickrad. 2, pengarna, och sen var det också min dotters absoluta favoritprogram.
Det är med stor motvilja du skaffat TikTok.
Ja, fy fan. Ja, det är det verkligen. Jag hatar TikTok. Jag hatar alla som är på TikTok. Jag hatar hur alla ståuppkomiker, liksom folk i min ålder och äldre, bara lägger upp all möjlig skit där nu bara för att försöka få någon slags relevans bland barnen. Det är så jävla vidigt. Och det är också...
Då känner du att du måste delta?
Nej, det är ju alltid Magnus Bettner som drar igång den där skiten. Det är alltid han som är livrädd för att bli liksom...
Ja, men du kan väl vara större än Bettner?
Ja, jag vet. Jag borde vara det egentligen. Men vad fan? Nej, ja...
Den där gamla, goda, myskapitalistiska låten till Coca-Colas julreklamfilmer, den som heter Holidays Are Coming, med sina bjällror, sin lilla tonartshöjning. Ah, vad du älskar den! Det är helt sjukt att den inte spelas ute. Att du år efter år berövas chansen att stå på dansgolv och med lätt heilande högerarm bröla ut din favoritrad Always Coca-Cola på ett synnerligen Living on a Prayer-skt vis.
Jag älskar den reklamen, det är helt sant. Jag tycker den är fantastisk. Jag är ju en jultok, va. Jag är ju går verkligen all in. Det är verkligen ingenting som utmärker mig, tror jag, i det här landet, det bästa landet du har. Men jag älskar det, och jag tycker den reklamen fångar väl exakt det man gillar med julen. Det sagolika, det kapitalistiska, det kommersiella, den här kluckande tomten. Det är väl en fantastisk låt. Sen om jag skulle vilja ha den på nattklubbar, tveksamt.
Men du vet vilken text du menar när jag säger Always Coca-Cola.
Always Coca-Cola.
Exakt. Ja, den älskar du väl.
Ja,
sjuk jävel.
Den är svängig.
Ja. Du hatar människor som gör ett stort nummer av att de hatar föräldramöten. För du vet att ingen hatar föräldramöten som du. Inte ens människor som gör ett stort nummer av att hata föräldramöten.
Nej, föräldramöten. Ja, fast fan, jag har blivit bättre. Alltså, om man skulle gå tillbaka i tiden när jag fick barn. Då var jag ju otroligt mycket mer introvert och hatade folk och allt det där. Och gjorde en grej av det mer. Och så där. Ännu mer än vad jag gör idag, tror det eller ej. Och då var det liksom så jävla viktigt för mig att verkligen avsky varenda sån där instans, liksom, vartenda sånt tillfälle. Nu har jag ändå lärt mig under de här åren som jag haft barn att processa det och kunna ta mig igenom det och snacka skit och sitta och prata om väder och vind och sånt där. Sånt som jag var tvungen att vara full för när jag började plugga. Liksom. Så att då. Men däremot så kan jag bli provocerad av folk som hävdar att de hatar saker och sen ändå går på saker. Alltså till exempel det här man koketerar med att man hatar kändismingel till exempel. Och sen ser man ändå liksom Sigge Eklund stå med varenda jävla kändismingel. Alltså den där typen av, kan jag tycka. Jag hatar kändisar. Och sen står man på Elle-galan varje år. Tänker man så här, det här ser inte riktigt ut som att du står Daniel Paris och ollar dig just nu. Jag vet inte riktigt, det verkar som att du ändå har en viss förkärlek för det.
Men det hävdar Sigge att han hatar kändisar.
Jag bara tog ett namn ur hatten. Även Daniel Paris tog ur hatten. Det kan vara vilket ollon som helst.
Okay,
jag bara tog två män ur hatten.
En man och ett ollon ur hatten.
Exakt.
Du mådde rätt bra av att utmåla dig som lite bråkstakig när du lämnade Energy Morgon under vad du hoppas var ändå relativt kontroversiella former. Du har länge sneglat mot andra mediala bråkstakar och tänkt att det där verkar ju handlingskraftigt och sexigt, och du hade rätt.
Jag faktiskt drar mig ganska mycket för att dra sådana här disputer offentligt liksom. Men just i det där fallet, och jag gjorde egentligen det offentligt då heller, det var mer att jag blev ovän med, eller vi hade olika åsikter om hur det där programmet skulle skötas, och sen hade jag också min podcast där, så jag kunde liksom inte prata om det i något forum, så väldigt många forum ströps för mig på en och samma gång. Och då när man är någon slags artist eller vad man nu ska kalla sig, så blir det liksom, man får lite andnöd. Och sen kom jag också från ett jävla tufft år när vi hade förlorat Adam Alsing som jag jobbar med, så det var mycket på en gång, så det blev som en tryckkokare. Jag kände bara att jag var tvungen att försvinna, gå bort därifrån. Så det var skönt. Och sen att det blev media, ja, det var väl kul. Det var ju mest min kollega Jakob Ökvist som pratade med media. Jag sa ingen kommentar, och Jakob Ökvist sa ingen kommentar, och sen så fortsatte han prata.
Sen kom kommentarer.
Ja, sen kom kommentarer. Men det är väl...
Det var ju ett jävla luddigt bråk, tycker jag.
Ja,
omöjligt att engagera sig.
Nej,
just
det skulle jag inte säga. Jag var jävligt engagerad. Det var min mamma var även engagerad. Så det var ett gäng som var engagerade.
Du sa far om din pappa.
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag säger mer far om honom nu när han inte längre lever.
Du vet inte hur du ska förhålla dig till att snubbar inte insett att det inte finns något bättre än att bli avrunkad med dyra skinnhandskar. På ett sätt vill du sprida gospen, men det är också gött att ha något för sig själv så.
Jag har faktiskt aldrig provat dyra skinnhandskar, men jag har aldrig provat just i kombination med det du sa. Så jag vet inte, nu kanske du tänker att jag sitter och håller här på min hemlighet, att det är därför jag inte erkänner det här, men jag har faktiskt aldrig provat det.
Nej. Dyra skinnhandskar gillar du?
Ja, jag älskar
italienskt skinn.
Jag älskar dyra skinnhandskar. Jag fick ett par av min fru senast förra julen, ett par vinröda som jag har här i min jackficka. Så jag är väldigt förtjust i det. Jag tyckte det gav mig en väldigt sån skön liten korrelionsk look när jag var tonåring.
Ja, det kanske gör det. Den här lite key account manager-igga stilen du valt att representera ska utvärderas utifrån något slags ironiskt incitament. Du vet inte själv exakt vad eller varför, men du är väldigt trygg i att du kan vara en så att säga ironisk kejsare i nya kläder här. Att folket ska tänka, eftersom det är Messiah Hallberg som är avsändare så finns det garanterat en ironi här. Och att jag inte är kapabel till att förstå den säger givetvis mer om mig än om honom.
Jag försöka dechiffrera din ja. Utläggning där. Du, vad var frågan exakt? Att det fanns en ironi i min
key account manager look. Look. Ja. Alltså den sticker ju ut från kanske ditt skrå. Så.
Ja, precis. Ja. Nej, men
en liten ironi finns.
Ja,
fast du kan själv inte exakt definiera vad det är.
Nej,
men du tänker att folk tänker, okej, det är jag som inte fattar, för det är kul.
Nej, framförallt så kan det väl vara att jag inte riktigt vet var ironin börjar eller tar slut och sådär. Och vad som är jag och vad som är någon slags scenperson och sådär. Det var ju ett problem väldigt mycket när jag började just att man...
Mm, så känns det med dig lite.
Ja,
din persona, man vet inte var den börjar, din personligt slutar.
Nej, precis. Men sen när jag började med stand-up också så var det ju, då var det ju en uttalad grej att man såg så många typ Lex Magnus Betnér som gick upp då med sådana smutsiga t-shirts och drog sina skämt, och då ville jag försöka bara vända på det. För det fanns ju också någon sån där, det var ju inte riktigt gjort i Sverige då att så att säga se ner, Petra Mede gjorde det i och för sig lite grann, men att på något sätt behandla publiken som att de var inte det här, åh vad kul att vara här och se er, utan ni ska vara tacksamma att ni får se mig. Den tyckte jag var rolig att göra. Så då var det ju också naturligt att klä sig lite som en sån nybliven student.
Och sen har det hängt med bara på något sätt.
jag tänkte att jag inte såg ut som en Kia Camp manager längre, men kanske jag gör.
Kanske lite.
Ja, kanske lite.
Du har ställt upp och pratat om ett blödigt ämne hos Malou. Varför? Ingen aning.
Jag har varit i Malou-studion en gång, finns på YouTube, jag har en lång rutin om det i min senaste show, där jag sitter i då någonting som heter mammapanelen, där jag sitter bredvid två mammor, och första frågan är om man tycker att man känner sig på något sätt förminskad som kvinna om en annan kvinna ammar ens barn. Första frågan. Och jag sa att,
vem kastade dig i panelen? Malou,
nej, det var min agent som sa att det här är bra, det ser så många.
Eva Fröling var avbokad sent. På.
Och sen så slutade det med att jag sa att ett av mina barn hade dött när de åt honung. Vilket är ett kul skämt, men det blir inte lika kul när det är bara helt tyst i studion och man ser att alla tar det på allvar. Och sen berättade jag en väldigt värmande historia om hur jag skrek på min dotter i en park och råkade väcka en hemlös man som kom upp och läxade upp mig. Och Malou då berättade att hennes pappa hade aggressionsproblem när hon var barn. Så att då hade hon behövt en sån här hjälte som kom fram och sa till. Okay. Så man kan säga att det var av tre frågeställningar så var det tre sådana strikeouts. Och det var live också och inga skämt. Jag tror inte jag sålde några biljetter. Kanske inte ett blödigt ämne, men det var i alla fall ett misslyckat besök.
Men andra delen av fördomen då, varför var du där? Ingen aning. Det känns ju som att du kanske inte har.
Jo, jag vet varför jag var där. För att jag ville sälja de sista biljetterna till min förra turné. Det här var precis 2017.
Men du visste att det var mammapanelen?
Nej, det visste jag inte. Nej.
Du trodde att det bara var intervju?
Jag trodde att det var en intervju. Eftersom jag är en komiker som ska ut på en komikerturné, så det känns mer orimligt att prata om amning.
Fördomspodden sponsras den här veckan av Mindler, som är Sveriges största digitala psykologmottagning med över 200 legitimerade psykologer och ett stort antal självhjälpsprogram i appen mot exempelvis stress, relationsproblem, depression, sömnproblem, trauma och förlossningsdepression. Och Mindler är en del av primärvården. Ett samtal kostar som ett vanligt vårdbesök och frikort gäller. Och om jag ska ha en fördom om dig, Felix, som jag gör de här spottarna med, så är det att du kommer från en småländsk by där kanske inte var och varannan så kallad gök gick i terapi.
Nej, men du har helt rätt, Emil. Så såg det ut och kanske ser ut fortfarande. Det där stigmat kring terapi och att liksom gå och prata med någon, det är förödande för många. För man vet inte riktigt hur man ska liksom gå tillväga.
Men lyckligtvis också i uppluckring ju.
Ja, herregud, ja, verkligen. Verkligen. Och känner man som jag har gjort liksom halva mitt liv att tröskeln till att börja träffa en psykolog är alldeles för hög och man vet inte riktigt hur man ska börja, så är Mindler ett fantastiskt steg för att Bara träffa någon helt enkelt och prata med någon.
Ja, och hittar man någon som man tycker om, det är också bra med Mindler, så får man träffa samma psykolog genom hela behandlingen. Men det går såklart också att byta psykolog vid behov. Det är viktigt såklart att man har någon man klickar med, det vet vi alla.
Och Mindler är ju för dig som är över 18 år och du får din hjälp inom 24 timmar. Och den här hjälpen, den finns att hämta i Mindler-appen. Så ladda ner Mindler-appen för att komma igång.
Vi säger tusen tack Mindler som möjliggör Fördomspodden. Fördomspodden sponsras den här veckan av More Sailing som anordnar seglingspaketresor till Kroatien, Italien, Grekland, Karibien och i Sverige. Och de här resorna inkluderar då alltså alltid en vecka på segelbåt, flyg plus transfer, svensk skeppare, mat och dryck ombord och alla hamnavgifter. Och det här är då segling för alla. Jag gillar det, det är demokratiskt. Ingen tidigare båtvana behövs, ingen kunskap om segling behövs och resorna är för dig som vill utforska resmålet från havet. Man får den perfekta mixen av sol, bad och äventyr. Och en fördom vi har om dig, Felix Vetlandasonen, är att segla kan du inte.
Verkligen inte, men jag vet vad jag kan. Kroatien.
Ja, okej. Okay. Ja, men det kan jag tänka mig.
Alltså, de tre senaste sommarna har jag spenderat i Kroatien och jag förstår att detta inte är en outforskad pärla, men herregud vad jag älskar Kroatien. Det är så fint. Det är klarblått vatten, det är härliga stränder. Det är ett ganska partytätt ställe.
Det kan du mer om än om segling.
Så är det verkligen. Det är därför det är så himla härligt att ha just en skeppare och en värd som sköter allting ombord. Emil, om man skulle vilja göra det här då, kan inte du fixa en kod till oss?
Jag kan ju detta. Och koden är då Fördomspodden med små bokstäver, så kallade gemener. Och den ger 5% rabatt på alla More Sailings resor om du bokar senast den 5 maj 2024, alltså i år. Läs mer om detta och boka på sajten www.moresailing.se. Tusen tack More Sailing som möjliggör Fördomspodden.
Vi ses i Kroatien i sommar.
Ja, vi gör väl det. När dina poddkollegor försiktigt reste frågan kring huruvida The Daily Messiah verkligen är ett särskilt inkluderande namn på en gemensam podcast, tittade du bara avmätt på dem och sa: Jon Bon Jovi är ju stjärnan i sitt band och vad heter det? Just det.
Ja, faktum är att det var faktiskt inte jag som kom på det namnet, tror du eller ej. Det var min vän Clara Doktor som sa, men det är ju inte ditt namn, sa hon. Det är ju The Daily Messiah, alltså en messiansk, ja men en profet varje dag som berättar liksom, det här är
själva. Ingen tänker på det så.
Nej, ja, nej. Det vet jag också, men jag spelade med i det och så jag sa, nej det är sant, så det inte framstår som ett egoprojekt det här.
Att du känns lite höger är nog bra karriärmässigt eftersom det kan medföra vissa inkvoterande kvaliteter, inte minst hos en allt mer neutralitetspanikslagen public service-apparat. Men sanningen är ju att du är vänster through and through.
jag vet inte, jag är någonstans i mitten, jag är någon slags socialliberal tror jag.
Men jag kan ju pressa dig här på vad du röstar på, för något röstar du på, men det känns inte som att du kommer svara på sånt, eller hur?
Nej.
Du har ärvt din skräddare av far.
Jag önskar att jag hade gjort det. Nej, pappa hade nog ingen skräddare och jag har ärvt min skräddare av märkeskedjan Brothers som en gång tipsade mig om en skräddare. Okay. Och sen gick jag dit och jag tänkte, jag minns att jag tänkte, om det är bra nog för Brothers så är det bra nog för mig.
Du mår rätt bra av att hålla låg medial profil kring vem du egentligen är. Om man vill kan man se det som en utdragen liten trollning av allmänheten och sånt roas du av.
Ja, så här, när jag började köra stand-up så var jag ju då liksom i någon slags karaktär även i intervjuer. Att jag tyckte att det var, jag ville aldrig bryta karaktär, jag ville vara liksom nästan som någon slags Eminem-figur i början. Att det skulle vara liksom, sådär.
Det var du väl lite hos Malou också då?
Nej, det var jag inte.
Vem är du då när du säger att barn dör av honung?
Nej, men hon berättade för de här mammorna att helt vanliga livsmedel kan vara livsfarliga för små barn, visste ni? Till exempel honung. Mm. Och då sa jag, ja, faktum är, Malou, att ett av mina barn dog när de åt honung.
Okay.
Ja, för att jag tycker att det är en rolig situation ja, att säga något sånt. Och sen frågar de om det är sant och jag sa nej, men det är inte sant. Sitter jag väl inte och drar det som en rolig anekdot nej. Hos dig.
Det är aldrig bara tecken på ett skämt att den frågan kommer.
Nej, det var ju verkligen, jag backade väldigt snabbt ur det skämtet. Men fast min senaste show är ju väldigt transparent och så här, om vem jag är privat och så. Så att jag har försökt blottlägga mig mer och mer i och med att jag har också långsamt insett att folk inte är så intresserade ens dolda sidor.
Nej.
Utan det är väldigt gärna svart och vitt målat allting, liksom karaktärsdrag så här som dras upp i media. Så att jag har väl försökt förtydliga lite grann.
Mm.
Men sen är det kul att leka lite grann.
Mm. Scenerna du ställer till med när du bokat ett hotellrum med havsutsikt och du inser att du fått ett rum med delvis skymd havsutsikt har fått många receptionister att betrakta dig som delvis psykopatisk.
Jag kan bli provocerad ibland när man till exempel nu senaste turné, och det här är ju väldigt ilandsproblem såklart, men om jag till exempel giggar på en stor scen som ligger liksom på ett hotell och sen har jag inte fått det största rummet till exempel på hotellet.
Mm.
Då kan jag tänka mig, fanns barn i det åt? Och i det här fallet visste jag att Danny Saucedo hade bott i sviten då kvällen innan mig, för han var där uppträtt.
Och, i samma lokal som du?
Ja, och då hade ett mycket bättre rum än vad jag hade. Så det är provocerande kan jag tycka. Alltså för att jag ändå dragit dit folk till det här etablissemanget, så tänker jag att de är nästan skyldiga att ge mig det.
Du är inte viktig för dem?
Nej, jag är verkligen inte.
Det är enda förklaringen.
Ja, jag vet. Det är det som gör så ont. Man tänker att man borde vara viktig. Liksom. Men min vän Dominic Hensel, komiker, jag är ingen sån här diva på det. Han brukar gå ner ibland, även om det bara är så här, du vet, Scandic Hotel i liksom Skillingaryd eller någonting, så går han ner och man har fått ett dåligt rum. Så säger han så här, darling, jag är här för att gigga, inte för att hänga mig.
Pressbilden för din kommande turné där håret är knullrufsigt och du synnerligen oförblommerat testar en mer traditionell typ av hunkighet betyder bara en sak, nämligen att relationen för tillfället kör på fälgarna och bekräftelse måste in från annat håll.
Nej, men jag tyckte det var en härlig bild. Det var faktiskt inte min idé. Jag kom till den pressfotograferingen till den här nya turnén väldigt välkammad. Och sen var det då min fotograf Anders Berg som lurpassade på mig, och vid ett oövervakat tillfälle då så började han, sa han, är det okej med att rufsa lite grann? Och jag sa, nej, det vet jag inte. Och så fick vi göra det precis innan, han tog massa bilder då där jag var vattenkammad, och sen så tog han de här rufsbilderna. Och det som han hade rätt i var att det blev lite roligare, för om jag bara hade stått och varit superslickad på en, för affischen är liksom bara jag i centrerat och ser det pastellfärg bakom, så hade de blivit ganska tråkiga. Det hade inte hänt något i bilden. Nu tänker man i alla fall, oj, den där killen har ett, han ser lite ut som Oscar Chias lillebror eller någonting.
Ja,
det var det jag gick för.
okay,
gör mig till Oscar Chias bror.
Om du orkade leva ut din vanligast förekommande sexuella fantasi så skulle den gå ut på att du anlitade en privatdetektiv som i hemlighet och beväpnad med ett dyrt teleobjektiv smygfotade ditt offer på olika platser, utanför sin port, i mataffären, kanske någon härligt nattlinnig bild genom vardagsrumsfönstret. Och klimax är helt enkelt att du sen får stå i skumrasket hemma med polaroidutskrifterna prydligt uppsatta på en anslagstavla och bara fingra på dem med dyra skinnhandskar.
Vem skulle offret vara, sa du? Offret är också så brutalt.
Ja, men det är ju, tänker ju
mitt sexuella,
jag går in i ditt huvud.
Ja, jag förstår. Mm. Så att, men är det här en kvinna som då är medveten om att hon blir fotograferad, eller ska det bara, det ska vara det här har jag bara valt.
Ja, helst inte.
Det här är liksom som en riktig psycho som bara valt ut en kvinna som just det, precis.
Seriemördarkvaliteterna
ja,
i din person.
Ja, precis. Nej, jag tror faktiskt inte jag har några såna voyeuristiska tendenser alls. Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, alltså inte speciellt inte det som du sa.
Du är en sån komiker som i sociala medier skriver att du, citat, tror, slutcitat, att det finns lite biljetter kvar till ett uppkommande gig någonstans för att skapa illusionen av att du minsann är en kreatör som inte riktigt orkar ha så bra koll på försäljningen när du i själva verket följer beläggningen av alla olika seating maps timme för timme.
Ja, det där är sant. Det där är ett gammalt knep. Verkligen. Jag tror att det finns biljetter kvar. Det låter ju bättre i alla fall. Man lurar väl alltid någon. Jag tror att det finns biljetter kvar. Alltså, såklart. Såklart man vet om det finns biljetter kvar. Mm. Alltså, såklart man vet. Annars är man ju ja. Lite slö i huvudet.
Så ska man inte skriva att man tror.
Nej, jag vet,
det är fast, lätt att genomskåla.
Ja, fast jag tror att man ska aldrig överskatta folk heller. Folk är ju alltid dummare än vad man tror. Sådär. Så att jag tror att om man i alla fall lurar 2-3 personer att man är lite så fri i sinnet och inte riktigt så full koll på det där, så är det värt det, tycker jag. Och det är bättre än att skriva: jag vet att det finns 37 biljetter kvar. Det framstår som mer desperat. Utan tror man, det är lite fluffigt, det är lite luftigt.
Ja, jag vet. Uh-huh. Men det är lätt att genomskåla.
Ja, kanske för dig, men du är liksom en van mediekonsument. Du har umgått med folk som liksom vet vad som gäller och sådär. Jag tror att ute på landet så tänker folk: den där killen har ingen koll, han verkar så jävla.
Dina fans du pratar om nu, det vet du, ja. Vad frågar de dem?
Vad är det för jävla? Vad är det
för, inte någon för givet?
Nej.
Du funderar en del på om det är omoraliskt av dig att som ett försök att kränga biljetter till din nästa turné som du lanserade nästan i samma andetag som du gick av din senaste turné här en veckan, säga att det med stor sannolikhet är det sista du någonsin gör på en scen, när du innerst inne vet att det med 100% säkerhet inte kommer vara det sista du någonsin gör på en scen?
Ja, det där stämmer inte riktigt, för det är jag skriver det som att det är det sista jag gör, just för att jag är trött på hela konstformen och på liksom nackdelen med stand-up är att du måste tilltala den dummaste killen i rummet hela tiden och sådär, och att man, när man gör sådana här shower som jag gör, så måste man liksom göra en version för tv där man får in de skämten som man själv tycker är bra, och sen när man är ute i landet och giggar så måste du stoppa in en massa billigare skämt för att få folket där den kvällen och uppskatta det. Den konstformen kan man ju aldrig komma ge mig det som jag vill åt, bara någon slags erkännande från någon slags kulturelit. Så därför funderar jag på, eller som när jag skriver den här showen nu, så är det mitt förmodade avsked till just stand-up som sådant.
Vad ska du göra sen då?
Sen ska jag väl försöka, jag kan väl podda lite mer kanske. Eller okay. Försöka förklara någon av mina böcker eller jag vet inte. Något sånt där. Lite mer kulturellt kredit kanske.
Mm, du är sugen på det?
Ja, det är väl det jag alltid har.
Så kan du börja med att tacka nej till Let's Dance? Du har inte tagit kokain sen du var 17.
Jag har aldrig tagit kokain överhuvudtaget faktiskt, så vitt jag minns. Nej, jag faktiskt väldigt, väldigt få droger har rört sig i den här. Jag är ganska rädd för droger, för att jag är ganska förtjust i mig själv, och, eller i min hjärna ska jag säga. Jag har många brister, men just i min hjärna är jag ganska förtjust. Mm. Och jag är också kontrollfreak. Och ju äldre jag blir, desto mer orolig blir jag så fort minsta lilla... minsta lilla kontroll tappas liksom. Så även sprit och sånt där tycker jag är ganska obehagligt numera. Så att kokain och sånt, nej, jag har aldrig ens rört. Jag tror inte ens jag sett det, förutom hemma hos nej.
Vad är det som förtjusar dig med din hjärna?
Jag tycker den är bra, jag tycker den är rapp. Jag tycker den har...
Jag tycker att du är en smart jävel. Rolig.
Ja, det tycker jag. Jag tycker att jag trivs i mitt eget sällskap. Jag behöver inte så mycket människor runt mig för att ha trevligt. Jag kan underhålla mig själv. Inte på något sluskigt sätt, utan mer liksom sådär, på ett intellektuellt sätt kan jag sitta och ha konversationer med mig själv. Jag kan sitta och läsa och lyssna på musik och mysa och känna mig sådär. Så att jag är, och så gillar jag också, det är en kombination, att jag tycker om min hjärna, men också att jag är ett väldigt kontrollfreak och jag har kontrollbehov. Och jag tycker inte om när man känner att det där glider mig ur händerna.
Är du själv god?
Ja, men det får jag ändå säga att jag är. Verkligen. Men självgod, men med en vetskap om en viss självgodhet, vilket gör självgodheten charmig, till skillnad från folk som håller sig som att de inte är självgoda, men är det och inte medvetna om det. Och då blir de ocharmiga.
Keep telling yourself that. När en tjej fått kåtfeeling och slitit i ditt vattenkammande backslick under sex, har du ryckt bort handen, avbrutit juckandet, suckat, halat fram en grovtandad kam ur lådan i nattduksbordet, resettat frisyren med några snabba drag, lagt tillbaka den grovtandade kammen, stilla viskat: gör du sådär en gång till så har du ingen hand kvar. Och därefter återstartat knullandet igen som om ingenting hänt.
Jag har faktiskt det var en period i mitt liv då det där kunde varit sant. Jag gick ofta hem från skolan, för folk visste ju att jag var väldigt noggrann med mitt hår, att det låg perfekt kammat så här, i gymnasiet, och då fanns ju såna här jävlar Det var ju en ganska snäll skola, ska man säga. Det var ju skolans gangsters var de som rufsade till mig i håret. Det var liksom inga gängskjutningar eller sådär. Men det var en innerstadsskola.
Ja, det gillar du inte. Att bli tillrufsad.
Nej, det gillade jag verkligen inte. Så jag gick ofta hem då och fick sådär ogiltig frånvaro för att de hade förstört min frisyr. Sen kom jag på i tredje ring då att man kunde ha med sig kam och gelé till skolan. Så att det gick att återställa håret.
Ja, precis.
Men jag, just i sexuella sammanhang så är jag inte så noggrann med håret faktiskt.
Det där måste ändå ha hänt dig.
Ja, definitivt. Men jag kan tycka till och med att det kan vara lite charmigt. Man blir lite vild. Man blir lite, jag kommer inte ihåg hur Christian Bale såg ut i American Psycho när han hade sex. Men blev det inte lite fluffigare? Det blev lite rufsigare. Jag tror att det var lite mer. Jag tyckte det var en ganska bra look för honom.
Du har väldigt få nära vänner.
Ja, men det har jag nog. Det har jag, verkligen. Det har jag alltid haft faktiskt. Jag är ganska svårt att släppa folk in på livet och så. Och har inte jättestort behov av stort umgänge heller. Så. Men de som jag har, som är nära vän med, är å andra sidan, känns som att de är bra nära vänner, inte bara liksom media high fiveande vänner så. Men så är det. Jag får få riktigt nära vänner.
Ja. Varför är det svårt att släppa folk in på livet?
Jag tycker det är lite obehagligt, jag har svårt att lita på folk. Jag är uppvuxen i en miljö där vi inte hade så mycket folk runt oss. Min pappa var ju liksom folkskygg och hatade folk. Jag tror man blir ganska formad av det där. I alla fall är det min erfarenhet av folk som har haft mycket folk springande in i huset när de var små. Verkar vara mycket mer avslappnade när det är så. Våra liksom högtider så där var alltid nästan bara mamma, pappa, jag, kanske någon person till och så där. Det var väldigt små sällskap. Så att jag,
är du inte rädd då att dina barn ska bli människohatare i rakt nedsigande led från far?
Jo, det hade ju varit fint om de ville bli det, men förhoppningsvis slipper de det. Det är inte alltid så kul. Fast man väljer ju inte heller alltid heller. Det är ju ett personlighetsdrag som är liksom, en introvert personlighet till exempel är ju inte, det är ju någonting man jobbar med, men man måste också få vara introvert, jag vet. Vissa av mina barn har varit liksom blivit sådär att lärare har sagt, ja men de verkar lite som att de vill vara för sig själv. Så, jo, fast det behöver inte vara något negativt heller. Alltså, vi lever i en kultur där det alltid ska hyllas det här att man ska vara så jävla, det ska vara så mycket folk och man ska vara så utåtriktad hela tiden. Jag tycker man ska låta folk vara som de, så länge de är glada, va, brukar jag säga.
Det du framförallt avundas med läkaryrket är sättet man kan låta nitrilhandskar gummibandsmacka mot handleden i påtagningsmanövern.
Ja, det är väl ganska härligt. Jag hade lite såna här handskar nu när det var pandemitider som värst. Då köpte vi hem lite såna här handskar som jag gick runt med hemma. Inte just för den här ljudeffekten, men bara för att jag tyckte, jag vet inte, man vill inte hålla på att röra massa skit heller. Det var ju några veckor där man inte visste vad fan, man fick inte röra någonting.
Många av oss köpte ändå inte hem handskar ju.
Nej, jag vet. Fast jag är ju lite så här, jag gillar ju att gå på apotek och plocka på mig grejer. Jag tycker det är...
Det är seriemördar delen av din personlighet.
Så. Nej, men det tycker jag är härligt. Faktiskt. Sådana handskar. Ja, men de är ju sköna. De borde man ha oftare.
Kom tillbaka, stekarna. Med tanke på de senaste årens halvskala bokslut i ditt aktiebolag är allt förlåtet.
men stekarna... Jag vet inte, det var ju också en sån här grej som jag var vän. Jag ville ju, när jag började med stand-up så ville jag inte vara en stekare. Jag ville vara en någon slags Patrick Bateman-typ. Alltså mer någon slags antisocial narcissist som gick liksom på världens mest befolkade gator och alltid helt ensam sådär. Det var det som jag tyckte var roligt. Och det var en del tv-serier jag gjorde där jag fick leva ut det. Sen var det ju ganska många så här sketchförfattare och sånt som skrev såhär, ja men stekan, fan vad kul om du sprutar kampanj här. Eller, alltså som drog ner det till någon slags sån mer Peter Magnusson-nivå. Inget fel på Peter Magnusson, men han gjorde lite såhär stekarsketcher.
Alltså, lite fel tycker du att det är?
Jag tycker att den formen av att dra ner vissa av de grejerna som jag gjorde som jag är väldigt stolt över till rena såna stekarpastischer, såna här stå och slicka på en hummer. Såna här YouTube-sketcher som vissa har gjort. Det tycker jag är
Peter Magnusson-nivå.
Nej, jag säger
för dina ord.
Nej, jag sa att Peter Magnusson gjorde en del såna sketcher.
Okej.
Ja, och det var inte det som var mitt mål. Men att stekarna försvann var väl skönt. Eller jag vet inte, de kanske fyller Summerburst fortfarande. Jag har inte sett dem så ofta.
Det känns inte så.
Nej.
Det är inte lika homogen grupp, tror jag.
Nej, så kanske.
Du är besatt av god andedräkt och använder andedräktsspray. Inte bara på dig själv, utan om du skulle tvingas konversera med någon med dålig andedräkt så är du inte främmande för att plötsligt metooa in ett andedräktssprut i dennes mun mid-sentence.
Jag har faktiskt ganska nyligen upptäckt andedräktssprayer, så jag har alltid med mig en sån liten SP12 är det, va, som man kan spraya in i munnen. Jag tycker det är härligt.
Just ja, du har alltid med dig det.
Ja, jag har alltid med mig det. Men jag skulle nog inte ge mig på andra just i dessa tider, så är det så himla känsligt just om man ska in i andras munnar och ställa till grejer. Mm.
Varje gång du ser Thomas Ledin tänker du på att hans ögon blir allt mer avsmalnande och du skulle inte vilja ha det på något annat sätt.
Det var länge sedan jag såg Thomas Ledin faktiskt. Men han är väl, jag tror inte jag tänkt på hans ögon överhuvudtaget. Men jag tänker på att han är liksom den perfekta symbolen för Sverige. Han har blivit mångmiljonär på att vara sådär mitt emellan allting. Men just hans ögon, det är väl kul om de är extrema på något sätt. För att han är ju så väldigt icke-extrem.
Så att jag vet inte om det här är extremt. Möjligen blir de allt mer avsmalande.
Ja, men det är väl avsmalande, ögon är väl extremt.
Din penis är smal och hotdog-liknande.
Nu ska vi se, vad är en hotdog nu då? Det är en sån där som man lägger på grillen när man ska ha med barnen, va?
Ja, precis.
Just det, smal hotdog. Ja, det kanske den är. Ja, men det kanske den är. Den är ju, nej, jag tycker den fyller sin funktion. Den är smal. Ja, varför inte? Mm. Varför inte? Jag hade tänkt på den i korv.
Ja, det här ämnet vill du bara skynda förbi, känner jag.
Vilken annan korv skulle man, en kolbars?
Du fäller empatitårar för dina barn varje månad.
Vad är empatitårar?
Att du är väldigt känslosam kring dem och deras lidande blir ditt lidande.
Verkligen, verkligen.
Jag gråter du mycket.
Jag gråter nästan varje dag när jag bara går igenom min fotobok på mobilen och ser bilder på tiden som har varit. Så.
Ja, du gör det.
Det är fruktansvärt, tycker jag. Bara. Det är fint, men fruktansvärt. Alltså.
Ja. Varför går du igenom fotoboken varje dag då?
Ja, för att jag blir så berörd av det. Ofta har jag ju tänkt att jag kanske är emotionellt störd så där, under min uppväxt. Att man inte berörs så mycket, att man är liksom lite så här American Psycho-aktig. Men just med barnen så är det finns något fint att det är så direkt in i ens själ. Att man kan börja gråta på en sekund. Så där. Bara min son nu, han tappade en 500-ring på, han skulle gå ner och köpa julklappar till honom, så tappade han en 500-lapp på köpcentrumet, och när jag fick höra det också så blev jag också tårögd på tunnelbanan, bara för att det var så, jag vet inte, man kände så mycket för honom, stackaren, han går där alldeles förvirrad. Uppgiven.
I tonåren frågade du dina föräldrar vad fan de egentligen höll på med när de döpte dig till Messiah, men nu när du är inne och fäktar som uppmärksamhet i underhållningsbranschen kan du ändå känna att det är namnpeacocking som behövs.
Ja, faktum är att jag hade ju bara Mårten som tilltalsnamn först, och sen flyttade jag upp mitt andra namn. Jaha,
du är döpt till Mårten i tilltalsnamn?
I tilltalsnamn bara, okay. Ja. Och jag heter fortfarande Mårten Messiah Nils Gustav Hallberg, men jag flyttade upp det när jag blev myndig och fick ändra det. Så att det
är jävlar, väl, okej.
Ja.
Då kan vi inte lasta dina föräldrar.
Nej, man kan inte lasta mina föräldrar för det. Men ja, precis. Nej, det är ett gammalt släktnamn som jag tog över. Och jag tyckte att det var lite för bra för att inte använda, helt enkelt.
Eftersom du ska fäkta som uppmärksamhet, ja, i underhållningsbranschen.
Ja, precis. Mm. Men även innan så tyckte jag, även innan jag ens hade en tanke på att jag skulle in och fäktas i uppmärksamhetsbranschen, så tänkte jag att det var en... Det sände en tydlig signal till folk. Ja,
hela livet är en fäktning.
Jag ville bli bemött. Ja. Vem tror du att du är? Jag tror att jag är Guds son. Okay.
Du hatar inte det på något luddigt sätt lite motreaktionsfeministiska i att du är ihop med en 10 år äldre kvinna typ, och sättet det får dig att framstå?
Nej, det är väl fint. Jag kan ibland droppa det just när man sitter med den här typen av, vad ska man säga, en Hanna Hellqvist eller den här typen som ofta, jag minns första gången jag blev intervjuad av Hanna Hellqvist, det var min morgonpass, kom in med en bok och så sa hon, läser du? Bara sådär, som en sån härskarteknik.
Kul, ja, också kul på något sätt.
Kul, verkligen, men just det, jag tror att...
Men också elakt, ja.
Ja, precis. Och då kan man sen lite längre fram i konversationen bara droppa in att jag just min sambo här, hon är 10 år äldre, så att hon är, och då ser man hur respekten bara växer i de där mediekvinnornas ögon, för de tänker, har han, och så, jag vet inte, det finns någonting där, jag vet inte vad det gör, men det säger väl att jag i alla fall är, att jag har någon slags mognad kanske. Eller att jag är, att jag kanske inte gör den här klassiska mediamansgrejen att man dejtar bara massa 19-åriga tjejer som inte har någon egen vilja. Jag vet inte vad det sänder för signaler. Men det finns någonting i det, absolut.
Kan det vara så att när du har kriser med din fru så tänker du ändå så här, om vi separerar nu så kommer jag ju tappa den här burnen som jag kan ge till Hanna Hellqvists figurer. Och att det ibland hjälper dig att hålla dig kvar lite i relationen.
Ja, absolut. Det är inte enda anledningen till att jag vill stanna kvar. Men jag kan tänka ibland så att det vore så sorgligt av mig om det någon skulle ta slut, och sen skulle jag säkert hamna då med någon sån 19-årig influencer.
Garanterat kommer det bli så.
Ja, och så tänker jag att då skulle jag liksom bryta med det som jag har talat om för mig, min egen självbild.
Börjar de på ruta ett med här kvist igen?
Ja,
det åker du inte.
Då får jag den här läser du igen. Ja. Så. Nej, precis. Så att det skulle nog vara ett hårt slag mot min självbild om inget annat.
Du har skrivit 1,6 på högskoleprovet.
Ja, 1,6 eller 1,5 hade jag.
Du är otroligt trött på parlamentet som underhållningsform. Den arma kraken borde skickats till gaskammaren för flera decennier sedan. Men som komiker i Sverige bara måste man använda den exponeringsytan. Så du antar att det bara är att vackert sätta sig där och bli tvångsdeepfroatad av tips från denna satans coach tills man kvävs och dör.
Jag tycker att det är kul att göra parlamentet. Och anledningen till det är att det tog så jävla lång tid för mig att få göra det. Jag började med stand-up 2009 och då pratade jag lite med producenterna för det. Och sen dröjde det 7 år tills jag ens fick liksom vara med i programmet. Vilket jag fortfarande känner i 7 år som de blåste mig på liksom enorma intäkter pengamässigt. För det fanns ju en tid då parlamentet verkligen var en garant för att liksom åka ut och fylla teater och sånt där. Och så är det inte riktigt längre. Så att nu har det ju lite tappat i värde. Men jag tycker fortfarande det är väldigt kul att göra det.
Du är lite late to the party.
Ja, jag är lite late to the party. Jag är lite, man dyker upp lite när alla de stora gästerna har gått hem och så, så där. Äter smulorna. Men jag tycker att det är kul att göra.
Du minns första gången ett kvinnligt finger ramlade in i ditt anus under samlag och hur det fick dig att känna, och de känslorna kan beskrivas som good vibes only.
Det har jag faktiskt aldrig trillat in något finger där överhuvudtaget.
Aldrig?
Inget kvinnligt finger i alla fall. Så att, nej.
Var det ditt eget eller?
Jag vet inte, men inga kvinnliga fingrar okay. har trillat in. Men jag känner att jag har gjort ganska mycket liv. Jag fick barn tidigt, jag var 24. Och jag köpte liksom någon slags Volvo tidigt, jag köpte lägenhet tidigt och jag började jobba tidigt. Så att det är kul att ha någonting kvar, tänker jag, på bucketlisten.
Du hittar inte en rövigare tillställning än Svenska Stand-up-galan.
Den är väl kanon, Svenska Stand-up-galan. Jag är dock superstressad när jag är på Svenska Stand-up-galan. Det är ju då den här årliga, man delar ut priser och jag har vunnit den några gånger. Jag ska inte sticka under stol med det, men det är en otroligt stressande miljö för en sån som mig. För att man tror att komiker är såna här eremiter, och men de flesta är ju egentligen bara såna här firmagigskillar liksom, lite key account manager typer som tycker det är supertrevligt att träffa folk de känner. Jag får ju ett enormt stresspåslag av det där. Det är ju liksom min firmafest, och också bristen på respekt som vissa av de här mindre begåvade komikerna visar, sånt som mig, när man frågar hur läget och sen bara mal de på om deras senaste gig som att jag bryr mig om deras gig. Jag vill ju bara vara trevlig och sen gå vidare till min stol. Så att det är liksom, man står där 3 timmar och lyssnar på de här olika historierna. Och komiker precis som jag, de ställer aldrig frågan tillbaka heller. Så jag får inte sitta som jag gör här, bara mal på. Så att nej, det är stressigt, men jag tycker att det är ganska, ganska trevligt.
Det stod en ab glider inhandlad från tv-shop under din säng när du växte upp.
Nej, det gjorde det inte, men jag älskade tv-reklamerna. Men det, jag hade ingen ab glider. Det hade jag faktiskt.
Vet vad det är?
Det är en sån där, jag vet. De hade en sån där enorma sexpacksmagar, de här som visade upp. Man började bara glida lite grann. Precis, fram på parkettgolvet. Och sen var man med Baywatch. Älskade alla de där. Jag var nära att köpa dem, men jag gjorde aldrig det.
Det var tacksamt att ha en podcast med Jakob Öqvist. Han kom alltid i tid och hade inga problem med att ta ett större ansvar för det logistiska. Men framförallt var det skönt att alltid veta att man är smartast i rummet.
Han skötte inte om det logistiska, jag säger, det var fan det sista han gjorde. Han var, ja, men jag var smartast i rummet, jag vet inte. Jag var väl, det som var roligt med att jobba med podden med Jakob var...
Kul ändå, du sitter här och skämtskryter hela tiden och liksom din person är sånt jävla självförtroende. Mm. När det blir lite real här då packar du tillbaka.
Nej, men smartast i rummet, ja, alltså, jag kanske har en smartare typ av humor än Jakob. Jakob har väl en bredare humor än jag har. Jag har väl lite mer så här smalare humor. Så om man tycker det är smart så är, var jag väl då...
Är det lite Peter Magnusson-nivå på Jakob Ökvist eller?
Nej, det tycker jag verkligen inte. Jakob Ökvist skulle aldrig vara med i ett sånt program som Hej Baberiba.
Han skulle aldrig bli inbjuden.
Nej, det vet jag inte.
Du lämnar aldrig hemmet utan nässpray.
Sant, helt sant. Hur fan visste du det?
Du känns väldigt nässprayig.
Är det sant? Jag har missbrukat Otrivin Mentol sedan jag var... 16 år eller någonting.
Ja, det är okay. Du har liksom inte haft en vit månad från nässpray sedan du var 16.
Nej, Otrivin Mentol och Treo Citrus är mina två laster. Det tar jag varje dag, hela tiden.
Gör du det? Ja. Treo varje dag?
Ja, jag har konstant ont i huvudet.
Okej. Okay.
Ja. Ja. Så att, nej, jag lämnar verkligen inte. Jag har faktiskt fan nässpray i fickan nu.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Du hamnade i ett märkligt läge i samband med den av komiker så omhuldade Saturday Night Live-komikern Norm Macdonalds död tidigare i höst. Du gillade ju minsann också Norm Macdonald, men den där kapplöpningen som uppstod när alla komiker skulle visa sin goda smak och plötsligt råsörja denne man, den ville du bara inte delta i. Och där blev du sittande med ett olöst Norm Macdonald-problem i dina skinnhandskabeklädda händer.
Jag tror att jag la ut några sådana sorgetweets också. Sorgetweets, jag delar lite klipp och sånt där. Men såklart att det blir Ola Söderholm, kollega, skrev en väldigt bra text om Norm och sådär. Men det är såklart att det blir såklart att det blir lite patetiskt ibland när man ser komiker. Eller fan, egentligen inte ens komiker, egentligen mer såhär kultur, men generellt sett, som liksom inte har sagt någonting roligt om det som skulle kunna rädda deras liv, hävdar så åh, han var sån komisk förebild och så vidare. Så bara, really? Var han det? Var han det? Är det han som inspirerat dig till att vara så jävla tråkig i hela din karriär? Såklart att det blir patetiskt. Men det är väl också det som är charmen med döden, liksom, att Norm höll ju då sin cancer hemlig i 10 år. För att inte folk skulle tänka på det och inte se på honom med sån här...
Det är fan fascinerande.
Fascinerande och i dessa tider såklart otroligt imponerande att man inte gick den enkla vägen ut och ringde Bibi Röd och sa så här, jag tror jag har 82 minuter kvar att leva här. Jag skulle kunna klämma ur mig ett sommarprogram. Mm. Men jag tänker bara, den dagen jag får cancer kommer det inte hända. Alltså jag kommer ju ringa Bibi direkt. Alltså så fort, på väg från Ersta eller var fan man nu ligger, så kommer jag liksom säga att det är nu eller aldrig.
Har du fått sommarprata?
Det har jag inte gjort, nej. Nej.
Du känns så uppmärksam på sammanhang du är inte inbjuden till.
Väldigt, ja. Väldigt, ja. Jag är ju, det är ju synd när så många horribla klåpare sitter och pratar i radio, men inte jag.
Ja. Vad särskilt du tänker på?
Nej, men det är varje år så är det...
Allihop?
Nej. Det finns ju många som är duktiga på det också, men det är framförallt kanske mitt skrå, många som de knuffar fram och säger så här, det där är väl en rolig jävel, tänker man.
Men vem då?
Nej, det är bara att googla vilka som har sommarpratat. Okay.
Alex Schulman tycker du fångar humorstilen att skryta om sig själv på ett ändå ironiskt och roligt sätt. Perfekt! Och du skulle vilja göra det också och testar för all del dina ironiska skrytvingar ibland. Men du tycker att det ändå är så svårt när Alex redan finns.
ja, Han är väl väldigt bra på det där. Jag tycker Alex är briljant på mycket som han gör. Så att det är ju... Ja, men det är väl faktiskt sant. Det är kanske en svär där som man tänker att man inte... Man vill inte gå in i någon slags skugga av någon annan som redan gör någonting som har liksom större följarantal och sånt där. Det är väl i och för sig sant. Alltså, sen kanske jag inte tänker på honom just när jag... om jag någon skulle vilja ikläda mig den rollen. Men det är sant att han är duktig på den... ja, den där lite pseudo-realistiska rollen. Ja.
Men har du den här själv, ska man säga, självförtroende stinna stilen även privat som du kan ha i en sån här situation?
Fast det där är ju lite klurigt, för jag tycker inte att jag har, alltså jag kan tycka att jag har, alltså om man tar ut vissa citat till exempel från en sån här intervju.
Ja, fast du är då ganska mycket så hela tiden.
Nej, ja, alltså det finns aspekter av mig som är så. Men det är ju också för att vi pratar om ganska många ämnen som jag känner mig ganska trygg i. Det finns ju väldigt många aspekter i mitt liv som jag känner mig väldigt otrygg i. Liksom.
Säg en, så ska jag fråga om det.
Ja, men det har vi varit inne på lite grann. Mm. Sociala sammanhang, alla såna här liksom, program som jag inte får förfrågan att vara med i, uppmärksamhet.
Men även i sociala sammanhang så sa du om stand-up-galan, så sa du att, ja men du vet, alla de här unga klåpa komikerna som inte respekterar dig tillräckligt. Det där slinker ju in ändå.
Ja, jag vet. Men det är väl kanske en försvarsmekanism också, kan jag tänka mig. Eller nej, det är det fan inte. Men inte just när det gäller dem. Men, nej, men, nej, men jag menar att jag har ju mycket liksom sådär, kval och ångest och sånt där också. Mm. Men just när man pratar om den här typen av lite mer lättsamma ämnen, så har jag inga problem att med glimten i ögat
man blir sugen på att bryta ner dig, men det är liksom, den här podden är inte riktigt forumet för det. Ja, jag känner mig frustrerad här borta. Jag vill se gråta när du går härifrån, känner jag. Så brukar jag inte känna.
Nej.
Vi får se, det är en del kvar.
Mm.
Du misstänker att alla deltagare i Sveriges Celebrity Rehab-motsvarighet behandlingen söp på slutfesten.
Vi kan vara med där nu då? Det var lite blandat folk. Det var Magnus Hedmans son och lite alla möjliga.
Ola Rapace.
Ja, just det, precis. Ja. Nej, jag vet inte hur seriösa de var med det där. Det är väl rimligt att tänka att vissa av dem... Jag vet inte, så här, jag är ju själva beroendeproblematik inom min familj. Jag vet hur lätt det är, utan att göra den här frågan allt för allvarlig, hur lätt det är att halka dit. Så det är väl inte helt orimligt att tänka sig att någon av dem som har haft missbruksproblem i en avspänd slutfest position kanske tar sig en nubbe, möjligtvis.
Ja, ja. Vad har du haft för beroendeproblematik
i familjen? Inte just jag, men jag har haft släktingar som har haft ganska grova drogproblem och sådär. Så jag har liksom en väldigt respekt för den kraften som det innebär, och jag vet hur svårt det är att liksom ta sig ur den här skiten.
När du började gå i terapi var du en människa som älskade att säga till andra att det var lite knepigt, för att du lätt såg situationen som en show och försökte imponera på terapeuten med insiktsfullhet och humor. Men nu hatar du människor som säger så.
Nej, ja, det gör jag nog inte, och jag är nog fortfarande verkligen den typen som gör det. Eller min fru, jag har ju gått i alla möjliga terapier, både ensam och med min partner. Och min partner säger då ofta att jag behandlar terapeuten bara som en spegel för mig själv, och att jag liksom nästan som att jag vinkar till en publik som inte är där, och att jag kan sitta och skrocka åt mina...
Deppigt att gå i parterapi med dig. Det låter jättejobbigt.
Jag tänker att jag bjuder på en jävla show. Jag tänker att det...
Med insiktsfullhet och humor.
Jag menar att jag... Liksom min fru säger så här, du hör att du skrockar här åt dina egna anekdoter och sånt där. Och att det är ingen annan som skrockar. Så, nej, men jag tror ändå att den här terapeuten tycker att det är ganska underhållande. Så att jag är nog oförbättlig där. Och det är väl också att man intellektualiserar problem. Att man gillar att visa att man är så där... Man fattar och man är smart och man ser utanifrån perspektivet och allt det där. Allt det där som man gör för att skydda sig själv, för att liksom inte känna saker på riktigt.
Du försöker att inte gå in i mörkret, men när du väl hamnar i mörkret så är det ett välbekant mörker. Det är ett mörker som i hög utsträckning baseras på avundsjuka gentemot den gränslösa respekt Jonathan Unge åtnjuter.
jag tänkte, ska det komma en fråga om Jonathan Unge? Jag tycker Jonathan Unge är...
Varför det väntat?
Jag vet...
Bara för att han åtnjuter gränslös respekt?
Ja, kanske. Ja. Och han känns också som en person som... Ja, men bara har fått en sån status som skulle kunna framkalla en sån fråga på något sätt.
Som du skulle kunna relatera till i så fall.
Nej, jag tycker Jonathan Unge är...
Älskar till och med av kulturjournalister.
Precis, exakt så. Det är ju det som kan driva en till vansinne. Verkligen. Nej, jag tycker att Jonathan Unge förtjänar all respekt han får som komiker. Han är briljant. Han är väl tillsammans med mig och några andra sin generations främsta.
Du är oförbättrlig.
Ja, visst det är jag. Men fast jag tycker, för fan, jag är liksom, jag är en dålig vän, jag är en dålig älskare, jag är en halvdålig förälder, jag är liksom en dålig dansare, jag är en dålig sångare, jag är fan liksom, jag är en bra komiker. Det är det jag är, och det kan jag fan få liksom stoltsera lite med. Men Jonathan, nej, men som komiker tycker jag har jag ingen bitterhet mot honom. Det jag kan känna en bitterhet för är väl då snarare kulturjournalisternas hängivenhet och deras fascination för den här slarvigheten. Och han kan inte betala räkningar, vilken rebell. Så vad fan, det växer upp för fan. Det går att betala räkningar, det är inte särskilt svårt. Det är fan enklare än någonsin förr.
Du tycker att det börjar bli lite gammalt?
Nej,
det sticket,
nej, inte Jonathan Unges stick. Jag tycker att han är bara sig själv. Jag tycker möjligtvis fascinationen från såna skånska kulturjournalister att de säger, han kan knappt klä på sig själv. Hur är det möjligt? Man ser det på scenen, han bara flödar fritt. Fuck off.
En gång testade du att spotta på klitoris under brinnande oralsex, men det kändes precis så barbariskt som du föreställt dig.
Ja, det där har aldrig hänt. Jag vet inte var du får dina uppgifter från. Det där har aldrig inträffat. Nej.
Okej. Okay. Är det ditt slutgiltiga svar?
Ja,
det lät lite så.
Ja.
Ja, Messiah. Var det slut?
Är det sant?
Känslor, tankar?
Nej, men det är bra. Jag hoppas jag inte pratar för mycket om mig själv. Det blir ju lätt så ibland, men det... Ja. Men det var kul. Jag var lite rädd när jag kom hit, för att jag har ju tänkt då på den här podden ibland när jag har hört avsnitt. Så tänker fan, det är ganska obehagligt att höra. Ens värsta mardröm tycker jag är det här ibland när man går på toaletten efter man har gjort ett gig och så hör man folk som har varit i publiken vad de säger om en. Eller så här, att man är en fluga på väggen liksom. Och det här är ju lite det, att det är liksom, även om det är lätt förklätt, det är ju egentligen dina lätt förklädda åsikter.
Ja, men just, många delar av dem.
Ja. Men just att det kunde vara obehagligt. Men jag tyckte att det var mindre obehagligt än vad jag hade föreställt mig.
Ja, vad bra. Det finns ju dock ett filter här ju, som är att jag ändå måste palla säga de här sakerna till någons face. Så att i teorin kan jag fortfarande säga skit om det när du går på toa. Kan du tänka på när du går härifrån?
Det är sant. Men jag tänker att man kan, om det hade kommit extremt mycket frågor på ett visst ämne till exempel, så kanske man hade tänkt, fan, är det så där folk uppfattar mig? Du vet, sådär. Så att det är lite som att gå in och läsa på sin flashback-tråd.
Gör du det? Ja, det gör du.
Ja, jag gjorde det i början. Nu var det faktiskt ganska länge sedan. Men det var ju lite, det var intressant för det.
Hur rätt ute var jag?
Nej, men ganska, alltså, vissa grejer var ju verkligen mitt i prick. Nässprayen var imponerande.
Ja, kul.
Jonathan Unge.
Var det jag lyckades med?
Ja, Jonathan Unge. Det var mycket som var, och jag är ganska lättläst kanske.
Det tycker jag inte att du är riktigt. Nej. Det kräver sin man att falla på flera dig. Det vill jag ändå tillstå.
Ja.
Vad mysigt det var.
Ja, verkligen.
Tack för att du kom.
Ja, det var det lilla.
Detta har varit Fördomspoddens 157:e och den här säsongens sista avsnitt med Messiah Hallberg. God jul till min ständige klippare Bobby Nordfeldt. Relativt god jul till min ständige vignettkompositör Carl Björkegren. God jul framförallt till dig som väljer att lägga din dyrbara tid på den här jävla oklara produkten. Det är och förblir otroligt. Maila mig som alltid på fordomspodden@gmail.com om du vill något, för nu försvinner jag från det här utrymmet ett kort tag och är åter i februari. Och jag tänker, precis som traditionen bjuder, lämna dig med ett vykort från avsnittet med Jan Guillou. Och därmed återstår väl egentligen för mig bara att säga
Beyoncé. Eller Beyoncé.
Ja, Beyoncé blir duger.
Beyoncé. Beyoncé. Gaga. Jag har hört talas om Lady Gaga, men jag skulle säga Gaga. Beyoncé. Beyoncé, Beyoncé. 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 Eller Beyoncé. Beyoncé. Gaga. Jag ser en fascinerad lyster i dina, ja, i dina ögon här. Du tror inte det här är möjligt, men låt mig säga så här. Beyoncé. 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 Som ung så kunde jag vara under vatten uppåt 4 minuter. Men idag tror jag skulle vara glad om jag klarade 1,5.
Det var ju några veckor där man inte visste vad fan, man fick inte röra någonting.